Välkomna till Emil och Henriks podcast, avsnitt nummer 4.
Skönt.
Ja.
Har vi fått över dem?
Ja, ett avsnitt till som är IRL.
Ja, just det.
Det är ju bara några dagar sedan vi spelade in.
Har du varit hemma en gång?
Ja, det känns nästan inte så. Jag var hemma och studsa. Däremot så hann jag med en jävligt väsentlig grej i mitt liv. Jag flyttade ju i helgen.
Ja, just det.
Och det, vi fick ju hjälp av våra föräldrar, Sofie och mina föräldrar. Vilket är helt suveränt. De har ju flyttat hos oss typ 4 gånger. Ska vi släcka?
Just det, den klassiska släckningen. Ja, men det kan vi göra.
Jag tänkte det var så mysigt.
Vi är inte på samma hotellrum den här gången.
Nej, det är om möjligt ännu mindre.
Ja, faktiskt. Och inga fönster heller.
Nej, ja, vilket skulle du säga? Alltså det här är ju mysigt på ett annat sätt för att det är... Alltså färgkoden i det här är ju lite mysigare. Den andra hade ju fototapet, det här är med ett vanligt rum liksom.
Men det känns lite blekt.
Ja.
Alltså den här aprikosfärgen eller gardinen eller vad.
Ja, egentligen känns... svintrendig.
Nej, men och det har varit jävligt mörkt ändå.
Ja, vi skulle kunna stänga av datorn till och med så blir det kolsvart. Det gör vi.
Ja.
Kul,
men för nu är vi på Hotel Söder heter det va? Ja. Och ligger på Kärrhovsgatan vid Medborgarplatsen. Känns mer som ett hostel.
Ja, det är väl så nära hostel man kan komma nästan känns det som. Fast jag har ju ett eget badrum, det är frukost och full, vad heter det?
Helpension.
Helpension, ja. Så kanske det heter. Fan, vad gillar det här? Force.
Men hur väljer du hotellrum när du åker hit?
Jag går ut på hotels.com och så kollar jag vart det finns hotell ledigt. Och det är så jävla varierat. Förra veckan till exempel, då fanns det på Nordic Sea Hotel. För en rimlig peng liksom. Då tar jag det. Och jag har ju alltid bara några dagar... Jag bokar ju bara några dagar, 3-4 dagar innan kanske jag ska anlända. Och då är det många hotell som är slut och... nu låter det kanske lite konstigt här, men bullar upp med lite kuddar. Myser ner mig.
Och vi ligger alltså i en säng som typ utgör 90% av rummet,
ja,
ungefär.
Det är kanske att säga. Men en stor del, absolut. Ja. Rent arealmässigt så skulle jag säga kanske att det max är hälften.
Men hur gick med flytten då?
Flytten gick skitbra. Vi fick hjälp som sagt att flytta och... så jävla gött. Alltså, man har ju varit den här mentala processen i flera månader. När man var och kollade på det och skrev på liksom, nu kör vi med mäklarna. Och att äntligen vara på plats liksom, och det är så otroligt mycket större. Det är ju dubbelt så stort som där vi bodde innan liksom. Och det är helt suveränt. Och Elvis i hans gåstol liksom, han har sådana ytor och flexa runt på. Och bara göra... släcka lampan nu. Det är inget bra för min dator att stänga av sig. Det kan stå så här. Jag får stänga av sig. Nej, men ytorna, det är skit. Han är skitnöjd. Det är så jävla kul. Och Sofie springer också runt på små moln och packar upp kartonger och allt sånt. Men sen, jag var tvungen att åka ganska skapligt. Vi flyttade in lördagen. Kom i ordning lite på söndagen. Mina föräldrar åkte hem på söndagen. Och... sen skulle jag åka till Stockholm igen på måndagen. Så att jag lämnar dem ju lite i sticket kan man säga. Att de kommer... men samtidigt så tror jag att Sofie trivs ganska bra med det. Och få pula och plocka och liksom ställa i ordning sakerna.
Men är det ett stort tomt sådär också?
Nej, ingen tomt.
Ingen tomt alls?
Nej, det är ju ett gavelradhus vi har. Och när vi var på visningen så var ju en utav sakerna vi fastnade mest för var ju att Det är inget gräs någonstans. Alltså,
ja, för jag är jävligt svårt att se med dig gå och klippa gräset.
Ja, vi hade gräs innan.
Hade du en åkgräsklippa?
Nej, det är så stort för inte. Men jag hade velat ha en åkgräsklippa. Även om det bara handlar om att starta den, åka fram lite, sen backa igen.
Ja, så var det klart.
Det var jätteliten tomt. Men även det lilla hängde över liksom ens... det kändes bara så jävla... fan, helgen då måste klippa. Jag är så sjukt ointresserad av trädgårdsarbete liksom.
Men kan det vara lite härligt då ändå?
Nej. Skitsegt
med. Men du har ändå växt upp i hus med en trädgård så här. Du
känner ja, men jag känner inte ens, alltså vi har två altaner på det nya stället. Mm. Så en är som en liksom som en inhägnad atriumgård kan man säga. Huset går som i ett U liksom runt den. Det skulle kunna varit en tomt på insidan. Mm. Men där är det bara som en stor altan.
Okay. Du kan grilla.
Jag kan grilla där, absolut. Det är öppet upp i himlen liksom. Men det är också en vägg. Om man tänker sig att ut är stängt med en vägg mellan uttopparna. Och där kan man ju liksom vara ute fast helt privat.
Ja.
Och uppenbarligen eftersom jag har den här liksom perversionen på något sätt, så tänker jag bara att där måste man ju vara naken. Ja. Eller, liksom. Det är det enda jag tänker på, att man måste vara naken ute. Och givetvis på sommaren så här, ha utomhus sex eller någonting sånt. Liksom, på...
Fast inne.
Ja, men alltså inhägnat, men det är ute, det är ju väder, alltså det är ju, man är verkligen ute. Det är som att gå ut på en altan fast det
kommer inne. Solen in där då?
Ja, absolut. Mm. Solen finns ju ute.
Ja, jo, men kan inte vara högt liksom.
Så nej, skuggan... inte så, det är klart det är någon, lite skugga kan det bli här. Men man är absolut ute liksom. Och så finns, har vi en altan på baksidan som är en mer klassisk altan liksom, mot baksida så att säga då.
Mm.
Men det är inget gräs. Och när vi var på visningen så hörde vi ju de andra så här som var titta. Ja, det är ju inget gräs. Så där. Att många andra tyckte att det var någonting som saknades hos det här huset.
Du jublar.
Och vi bara, oh fy fan vad gött, det är inget gräs. Mm. Så skönt att slippa det här skiten liksom.
Men kidsen då, vill de rulla runt?
Ja, och det, men jag menar vi har ju, det är lekparker, det är stora gräsområden. I precis direkt närområde liksom.
Mm.
Framför huset har vi en lekplats med klätterställning och sandlådor och skit och rutschkana och allt möjligt. Och på baksidan har vi som ett stort gräsfält och en grusplan som Affe gillar. Så här, bra grabbar som spelar fotboll och sådär liksom.
Affe är då din pappa för någon som inte
vet. Ja, Affe är min pappa. Han är ju
total... Du säger inte pappa, du säger Affe.
Jag brukar faktiskt säga pappa i... Jag sa i alla fall pappa tills för bara ett litet tag sedan. Och nu har det blivit liksom Affe. Av någon anledning. Jag vet inte. Erik, min bror då.
Som ringde förra avsnittet.
Som ringde förra avsnittet, ja. Han har ju alltid sagt Affe nästan så här. Och, så jag, ja, men jag har nästan alltid sagt pappa. Men nu blev det bara att jag sa Affe. Han är ju med skönledning.
Ligger bra i mun, Affe?
Ja, det gör det faktiskt.
Alf är det, va?
Ja. Det är ingen som säger. Det ligger inte alls lika bra i munnen.
Nej.
Det känns som att det tar slut innan det börjar.
Ja.
Alf. Och så är det ingenting. Nej, så flytta gjorde jag helgen. Det gick skitbra. Känns skitbra på det nya stället. Det är snyggt, fräscht. Båda badrummen renoverade. Fan, vi är lyriska hemma. Så det känns så jävla nice. Vi trivdes ju på det förra stället, men det var för litet. Åh, en skitnödig stämning. Alltså... Du vet, som det blir med grannar och folk såhär, klipper det är de med det höga gräset. Och liksom, eftersom vi inte brydde oss riktigt om vårt gräs. Och det, jag vet inte vad det är, men det är ju någonting när man bor i sådana här liksom föreningar och alla bryr sig om och ska gemensamt ta hand om allting. Så man orkar ju liksom, inte, man går runt och stör sig liksom på...
Ja, fy fan.
Jag vet inte varför man gör det, men det... Och det ska bli skönt att slippa nu. Visst, vi har ju grannar och allting sånt nu, men det är lite på ett annat sätt nu, känns det som. Mm. Det är ju ett helägande. Förut var det ju en bostadsrättsförening och så betalade vi avgifter och det var en massa sånt skit. Men det, nu är det ju att vi äger hela då istället. Vi har lån på hela.
Men du längtar inte hem nu då för att få börja...
Ja, alltså... Jo, det är på samma sätt som man kanske egentligen alltid längtar hem. Det skulle bli kul att komma hem och se dels vad Sofie har gjort och packat upp och hur fint det har blivit liksom.
Ja.
Och bara få vara hemma och bo in sig.
Jag är glad att du är här så vi kan göra face to face.
Ja,
podcast. Ja, precis.
Vi har en annan mic.
Ja, här. Precis.
Du lämnas bort sen på överköp. Så gick jag till en annan affär nu. Four Sound. Och köpte en, det är ju egentligen typ som en, vad heter den, en diktafon eller något.
Ja.
Som vi spelar in på nu. Det känns också bra.
Också öppet köp.
Ja, bara upp och köp.
Ja.
Det kan ju bli en vad heter det? En tradition.
Ja, precis.
Att vi, varje gång vi kör IRL
så köper vi en mic på öppet köp som vi lämnar tillbaka då.
Så får vi liksom beta av butiker i innerstan i Stockholm så att de inte känner det så här, fan var du här för några veckor sedan och köpte.
Tror vi kommer bli sponsrade av något mic?
Ja, jag hoppas det. Snart att det går upp, att de behöver verkligen en mikro.
Ja, shit. Nej, men det är sagt, en liten diktafon som sitter i en tårrulle just nu.
Mm.
Ser bra ut.
Ser riktigt bra ut. Mm. Nej, så är det med mig. Det är alltid bra. Det flyter på liksom. Hur är det med dig?
Det är bra. Det är faktiskt riktigt bra. Jag, i häromdagen så jag gick hem från gymmet som jag tränar på. På Marietorget. Och snön ligger ju rätt fint här ändå. Men ja. Det var helt lugnt, verkligen. Och jag kände för första gången nästan sen jag flyttade till Stockholm. Jag har bott i Stockholm i över ett år nu. Flyttade hit i oktober 2011. September, oktober.
Nu är det kolsvart.
Nu är det kolsvart.
Nästan, jag ska fan vända ner här. Jag försökte att han stör dig mitt i ditt moment.
Ja,
men jag,
det är lugnt.
Jag är liksom...
Du är helt...
Precis,
kåt på att det ska vara helt svart.
Ja, det har gått. Nu är det verkligen kolsvart.
Nu är det svart. Nu ser vi inte ens om den här har vält.
Nej.
Ja, men i alla fall. För första gången kände jag att jäklar vad skönt det är att jag bor i Stockholm. Jag fick något lyckorus av att gå i det här lugnet som snön målar upp på något sätt. Det blir liksom tystare. Det blir en slags... Du vet...
Hela stan, allting blir ju tystare.
Ja, det blir som ett ljudisolering.
Ja, som ju en ljudabsorption. Den absorberar ju...
Jag hade tränat och jag skulle gå hem till min fru, till vår lägenhet som jag för sig alltid älskat. Både frun och lägenheten, såklart. Men då kastas jag också tillbaka i den här känslan av att fan vad bra det är. Så kastades jag tillbaka till hur det var att flytta hit. Jag vet inte hur det var för dig, men för du har också flyttat från din hemstad. Men du gjorde det ganska direkt efter gymnasiet. Liksom. Du hade inte liksom börjat leva ett vuxet liv, om man säger.
Nej, absolut
i Norrköping.
Inte. Nej.
Men jag har ju inte varit, innan jag flyttade till Stockholm, har jag inte varit utanför Norrköping mer än 2 veckor i sträck, tror jag.
Nej.
Jag har alla, stor majoritet av mina vänner bor där. Min familj och allt som jag förknippar med mig finns, eller som med mig då när jag flyttade. Allt som jag förknippar med mig när jag flyttade fanns ju där, 16 mil bort. Och det kom som en chock för mig. Och det var ett sånt tydligt avslut på något sätt. För min pappa skjutsade upp mig till Stockholm första dagen jag skulle börja jobba. Och vi satt och pratade i vägen upp. Och det var ju bara vanligt prat. Men det låg något i luften då hela tiden. Att fan, det är något som avslutas nu.
Det är något som är på väg att hända.
Ja. Och man har ju dels börjat ett nytt jobb. Det är alltid pirrigt. Men det var en större grupp liksom som låg i bröstet. Och sen när vi kom upp till Stockholm och körde in och vi närmade oss mitt jobb där vi svängde in på Valhalla vägen.
Men har du flyttat tidigare i livet? Har du bott när vi i Smeby där? Bodde du där hela livet?
Ja, som barn gjorde det.
Ja.
Men sen har jag flyttat ifrån mina föräldrar.
Jo, exakt. Men flyttade du någonsin som barn?
Nej, när jag var 3 år. Jag växte upp i Vilbergen först. När jag var 3 år. Sen bodde jag från Smeby.
Det är ju knappt var något du minns.
Nej, Vilbergen. Men i alla fall, vi svängde in där på Valhalla vägen. Och det var... Då kom den där klumpen, eller den gruppen jag pratade om som jag hade i bröstet. Bara växte sig upp liksom, hos både pappa och mig. Jag såg på att han också varit ledsen. Han kände ju också att det här betyder något mer än att bara skjutsa sin son till jobbet. Så både han och jag började ju gråta.
Två
män som gråter. Och det var ju på något sätt, det var ju, dels var det ju fint för att få den bekräftelsen att man är så älskad av sina föräldrar, det vet man ju på ett sätt, men det är inte alltid man...
Ja, men det blir ju verkligen en tydligare symbol.
Absolut.
Det låter jättefint.
Och på något sätt så är det så här, det är extra starkt, jag vet inte om du har sett din pappa gråta, men det blir extra starkt när man ser sin pappa gråta. För det, jag vet inte om det har med att göra med att man är uppvuxen med, på den, med den normerna att mannen är den starka.
Det, ja, men definitivt. Du känner ju min farsa och jag kan tänka mig att din farsa är... Fan vad stökigt det är. Jag håller på att byta ställning här. lite samma sak. Att det är ju en tuffare fasad på nästan den generationen och sånt. Jag kan knappt minnas så många gånger. Jag minns framförallt en gång. Det var ju när min farfar dog. Och vi var på begravningen. Så hade min... Jag tyckte ändå pappa höll ihop jävligt bra liksom.
Mm.
Men när han gick fram till kistan och liksom skulle...
Mm.
Man lägger på någon blomma eller man säger ju liksom så här, ja, farväl liksom. Då var det som att när han skulle säga det som han hade tänkt att säga så sprack det liksom. Eller då kunde han inte... hålla tillbaka. Det var nog inte så att han hade försökt att hålla tillbaka, men just när man skulle uttala orden så blev det som att det var förlösande för det gråtet. Och det var också, precis som du säger, så himla starkt att se att han då, den varma, trygga, stora, starka pappa liksom, blev så liten i ett gråt. Det var som egentligen, det är ju nästan som två världar som...
Och det är nästan först då, eller först då, men det är, då känner man ju verkligen hur mycket man älskar sina föräldrar på något sätt. När de blir så små också.
Ja. Man kommer närmare, det är som att banden stärks då. För att man aldrig behövt bry sig om sina föräldrar på det sättet. Som de förmodligen givetvis har brytt sig om oss.
Ja.
Men när man då känner att de också är sårbara på något sätt. Så känner man ju att man... ansvarar, eller man har ju så starka band till dem också som de har till oss.
Jag vet inte, det kanske låter jävligt konstigt så här, varför börja gråta när man flyttar till Stockholm och fått ett jobb, nytt jobb och sådär. Det är 16 mil, men det fanns något där ändå som
det är ju,
som det, ett, och som ett man avslut, kanske kan tycka liksom, och det behöver inte, det var inte så att vi kände att ja, nu kommer vi aldrig ses igen, för det visste vi båda två att det skulle vi göra, men det, från att ha en vardag till att träda in i en annan vardag som man inte visste exakt hur den kommer fungera. Som jag tror gjorde att det varit överväldigande. Och kliva in på jobbet då med den där starten kändes inte så jäkla bra. Och jag vet inte om det har, jag tror inte att det har med det att göra, men det vart inte, starten på mitt jobb vart inte som jag hade tänkt mig.
Nej.
Jag kände inte att jag kom in rätt i det. Att jag inte passar in helt och hållet med allt som man gör där. Vilket har blivit bättre nu, men det tog ganska mycket på krafterna. Dels för att det var en ny stad och jag inte riktigt kände någon sammanhang. Och sen så komma från arbetsplats där man förut faktiskt har varit kanske lite av en centrumfigur och sen helt plötsligt bli någon i periferin.
Det
var ganska jobbigt för mig. Och då inte kunna falla tillbaka på sin trygga vardag utanför jobbet ställer till det jävligt mycket i huvudet på mig.
Det kan jag verkligen förstå.
Så det var många gånger som jag mer eller mindre föll ihop inombords på något sätt. Det var inte så att jag gick in i väggen eller låg och primalskrek på naken på köksgolvet, men man hade en inre tunghet. Och min fru då försökte ju... För hon hade ju verkligen längtat efter. Vi var särbos i ett par månader innan. Hon hade verkligen längtat efter att jag skulle komma upp. Alltså förstå den här känslan, jag har varit isär från andra. Jag har köpt en lägenhet och bara äntligen kommer Henrik hit. Äntligen så får vi vara tillsammans igen.
Ja, fy fan ja.
Och så kommer jag och så blir jag bara som ett...
Ja, det är ett jävla antiklimax.
Ja, jag blev så mycket jävla skithuvud liksom på något sätt. Som bara går och gnäller över Norrköping som är... Alltså, så det finns ju kvar. Det står ju där.
Ja.
Och ja, det finns ju inget där att sörja.
Och det är ju inte heller så att du har flyttat till Flen liksom. Eller
nej, något... verkligen inte. Alltså, jag har ju alltid tjatat om att jag skulle flytta till Stockholm. Och sådana saker. Men det var bara fel. Men, och hon försökte ju verkligen då... lyfta mig. Men jag tror inte att jag såg det då. Och istället, till slut så orkar inte hon för att jag var ju för tung helt enkelt.
Ja.
Så att vi började glida från varandra en del. Alltså, vi kunde inte, vårt glada umgänge som vi alltid hade försvann lite och fokuserades bara kring hur negativ jag var. Och jag förstår att det måste vara jävligt jobbigt för henne, alltså, och nedbrytande framförallt att, att höra konstant den personen man kanske älskar mest pissa på den vardag hon verkligen hade väntat på.
Ja.
Så till slut så insåg jag också att nej, nu är det någonting som har hänt. Och vi började prata. Jag tog upp och frågade vad som stod på liksom, för att jag kände någonstans att alla tycker ju nog det, tror jag, men jag har alltid sagt att jag har ett litet av ett sjätte sinne när det kommer till att veta om den man är tillsammans med inte är 100% dedikerad till relationen. Mm. Det märker man ju för sig på tusen många sätt, men det här var det, jag hade anledning att jag började liksom tvivla på att hon talade sanning.
Ja. När du frågar typ så här, ja men är det något liksom?
Hon bara, ja, exakt. Nej. Ja, exakt. Och hon jobbar alltid över och jag vart så här, vad fan? Hon kunde komma hem och börja jobba vid 7 på morgonen men kom hem vid 10 på kvällarna.
Ja.
Då blir man ju direkt jävligt skeptisk. Man har ju sett för många filmer.
Ja, jag tänkte precis säga det. Det låter ju som en filmklyscha. Exakt. Fast det brukar vara omvänt då, att mannen är borta.
Ja, och precis. Så jag började ju frågasätta sådana saker hos henne. Och jag började bygga upp en annan... Den här negativiteten fanns ju givetvis kvar. Men jag började också bygga upp en svart sjuka. Undra mot liksom folk som hon jobbade med. Och jag blev ifrågasätta liksom hennes motiv att umgås med människor. Inte så att jag skällde ut på henne eller förbjuder henne att göra träffa folk. För att jag är en sån person, jag har aldrig varit svartsjuk genom ett liv. Jag till och med var en tjej som gjorde slut med mig faktiskt. För att jag var för osvartsjuk.
Oj, vad konstigt.
Ja, men det kanske bara var en jävligt dålig ursäkt. Jag var för dålig i sängen kanske, jag vet inte.
Men är du dålig i sängen?
Jag vet inte, jag har aldrig trott att jag var det. Men
nej,
kanske var det för.
Jag tror du är bra i sängen faktiskt. Du är bra i den här sängen.
Ja, exakt. Jag skulle aldrig kunna säga nej, du får inte träffa honom.
Nej.
Du får inte träffa, måste komma hem direkt efter jobbet. Jag skulle aldrig göra det.
Nej.
Fan, så risig man är då. Alltså, då har man ju tappat allt.
Ja.
Utan det här var ju mer att jag trodde att jag var på väg att förlora henne och ville veta att jag hade kvar henne. Jag trodde det var så jag funkade. Men jag var ju så pass osäker ändå, så att mitt i allt det här så lanserade ju Apple någon ny operativsystem, iOS, bla bla bla, som gjorde att man kunde hitta sin iPhone.
Just det.
Och som jag och Therese alltid haft en tilliten till varandra att man betrodde med varandras lösning, så kunde jag hitta hennes iPhone. Så jag började ju frekvent kolla vart hon var. Och jag skämdes så in i helvete när jag gjorde det. Alltså så smutsig och så vidrigt att göra mot sin fru. Ja, det har jag aldrig varit med om förut.
Det är ju som ett lite modernare sätt att läsa någons dagbok på något sätt. Liksom.
Eller ja. Så här.
Det är verkligen superkontrollerande. Och
det är inte ens lita på... Alltså det var inte så att jag kunde ju, det var inte så att jag frågade henne, vad gör du? Och jag är där och där, och sen så kollade jag upp det om det stämde, utan det var att jag kollade hela tiden. Alltså så likt man går och sätter sig och skiter och kollar på Facebook, gick jag in och sket och hittade min iPhone. För att jag var så fruktansvärt osäker på om jag hade kvar den här.
När var det här?
Det var i början av det här året. Alltså det trappas ju upp då från flytten oktober fram till Och så började vi ta upp det här i januari, eller december förra året. Och sen så började vi eskalera januari, februari någonting.
Mm.
Men det känns, jag vet inte, och jag är ju sjukt tacksam över att hon inte tyckte att jag var det största äckligt som någonsin har gått.
Vet hon att du gjorde så?
Alltså. Ja, jag betog upp det.
Ja.
Hon förstod det för att hon hade ju undvikit mig.
Ja.
Och det var ju där min, alltså känsla av att hon var på väg någon annanstans och att hon ljög.
Ja.
Var ju att hon hade faktiskt undvikit att komma hem, för att hon tyckte att det var så jävla sorgfullt att komma hem till en person som var genomdeppig. På en plats där det ska vara glädje.
Ja. Hemma liksom.
Ja. Så vi pratade ju ut om det, och jag flyttade till och med ut i 2 veckor. Bodde, nu har jag något skit i munnen. Bodde i hos en gemensam kompis hos oss. Var de värsta 2 veckorna i mitt liv. Men sen så, sen dess har vi
hur långt, hur länge har ni varit gifta?
3 år.
Ja. Nu eller då? Eller som...
Ja, det var ju 3 år i augusti i år.
Ja, just det. Ja. Det är ju liksom lite av en kris ganska kort efter man har gift sig liksom.
Ja.
Tungt.
Ja, men en rejäl, alltså käftsmäll. Och jag har ju mig själv att skylla för att det blev så, tror jag. Men jag är också jävligt, vad är för, jag är glad nu, som jag sa. Börjar med att säga att jag är faktiskt glad nu.
Ja.
Det blev lite mörkt här, både i rummet och i tonen. Men jag är ju jävligt glad nu för att jag har lyckats ta mig upp ur det där.
Ni har tagit igenom det.
Skithåret.
Mm.
Ja, det finns ju fortfarande saker kvar att jobba på, absolut. Men mm. vi har ju fortfarande, vi har extremt kul ihop. Alltså det finns ingen person i världen som jag har så roligt med som med min fru. Mm. Vi skrattar jämnt och... Vi har en så högt i tak och vi kan ge och ta varandra så sjukt mycket av varandra.
Det är ju det som är kärlek.
Ja, precis. Och jag är så sjukt tacksam över att hon verkligen sagt inte drog till mig och stack när jag...
Men det är också det som är i nöd och lust.
Ja.
Det, och det här är ju verkligen ett fint bevis på att kärleken kan vara starkare och att man kan ta sig igenom det. Mm. Alltså det är inte bara dans på rosor. många klyschbegrepp där som trillar in där.
Men jag tänkte på det, för man vill undvika klyschor när man pratar om kärlek. För att man vill göra kärlek.
Samtidigt så måste det ju vara det ämnet som är fyllt.
Men jag ska komma till det, för man vill göra det så speciellt. Men egentligen är ju inte kärlek speciell.
Nej.
För som jag menar, alla känner ju kärlek.
Absolut.
Alla har ju en relation till att vara kär. Oj. Alla vet ju om hur det är, och de flesta i alla fall vet ju om hur kär, och det, den mäktiga känslan.
Det är ju ett ganska...
Att inte trampa i klyschor är ju nästan till omöjligt. Ja. Det är bara, alltså det är ju en klyscha om man säger det så här, en dans på rosor. Det är ju bara en klyscha för att man har sagt det så många gånger. Skulle jag säga en synonym till det här uttrycket, så är det också en klyscha.
Men det är också onekligen ett ämne som är ganska genomarbetat att ge uttryck för.
Ja.
Varenda låttext, varenda film i stort sett. Alltså, är det en film som handlar om en bil, så nog fan är det ju med en kärlekssaga i den. Alltså, det ligger ju latent kärlek överallt. För att det är så djupt rotad i människans natur på något sätt liksom.
Mm.
Så även när det inte ens handlar om det, så handlar det om det.
Mm.
Det är alltid någon får tjejen och någon så här liksom.
Mm.
Så att det är inte konstigt att det har skapats grymt välformulerade klyschor om vad kärlek är och inte är.
Mm.
Och hur det kan gå, hur det kan gå dåligt, hur det kan gå bra, hur det kan vara fint, hur det kan vara liksom solskenshistorier.
Och just en dans på rosor egentligen är ju jävligt bra. Är det inte det egentligen?
Jo.
För när man dansar på rosor, alltså, jävla vad lätt livet är då.
Ja, då är det bra.
Ja, jag måste krama, det är svinvarmt här inne.
Du är en mössa bara. Jag vill i alla fall prata om min väska.
Mm.
Det är också ett jävligt allvarligt ämne i jämförelse med hur du mår.
Ja.
Och ditt liv och sådär. Nej, men jag har en ny dataväska. Och jag hade en skit dålig en, bara som så här, jag hittade den i en skrubb typ någonstans. Och så här, jag började använda den som dataväska. Och så fyllde jag på med grejer och jag har så vansinnigt mycket tillbehör. Alltså så här, kablar, iPhone-laddare, iPad-laddare, biladapters, liksom VGA-adapter för iPad. Alltså massor grejer. Bankdosa.
Mm.
Grymt mycket elektronik i, utöver liksom datorn och iPad i väskan.
Mm.
Så då började jag, som jag kan snöa in på vissa saker, jag började leta efter den perfekta väskan som passar då min dator. Och för det första så visste jag att jag skulle få en ny dator, så att jag började leta lite innan. Och nu har jag fått en ny, mindre dator från jobbet. Och då vill jag givetvis ha en väska som inte var alldeles för stor för den. För att jag vill ju anpassa den, en liten smidig väska liksom.
Mm.
Så började jag gå in på väskaffärer framförallt då, såklart. Det känns ganska givet. Och så började jag höra med dem så här. Ja, finns det väskor gjorda för mindre så här ThinkPads liksom? 11-12 tum. Ja, de bara, nej, det är ju de här liksom. Och så plockar de fram en stor Samsonite Super Office Businessman 2000. Man har så här... plats för permar och hela arkivet liksom. Jag bara, fast fan,
kom overhead igen. På plats.
Ja, liksom, man kan typ packa ner en overhead. Och då kändes det som att, fy fan vad det är, inte är vad jag är ute efter. Mm. Och så började jag fråga, okej, men har ni någon liksom katalog över hela sortimentet? Kommer det in nya grejer? Alltså, väskorna måste ju ha hängt med utvecklingen. När datorerna blir mindre och smidigare så måste ju väskorna också bli det. Bara, nej, det är ju...
Du frågar så eller?
Ja, alltså jag frågar allt. Och jag började läsa på då. Gick in på Samsonites hemsidor och på Victorinox, de här som gör de här Swiss Army Knife, har ju en väskserie. Och liksom gick in så här på riktiga high-end-modeller liksom, för att se vad finns liksom. Och Victorinox hade väl någon som var ganska liten, men som var liksom i stående format, om du tänker det, istället.
Mm.
Så att om man ställer datorn upp på högkant så blir den ju mindre i bredd på något sätt liksom.
Men spelar den roll i väskläget här?
Ja, men alltså just att då är den kanske lite smidigare att ha typ över axeln och sådär, för att den blir smalare.
Ja, just det.
Den blir högre istället då, på något sätt, och då blev den mindre.
Men det vill du inte ha?
Nej, men då blir den också för trång, för då fanns det ingen plats kvar för allt det här med laddare och allt det sånt. För det är ju det som är lite paradoxalt också, att även om datorerna är skitsmå så är det ju saker man har med sig som tar ganska mycket plats. Mm. Alltså just laddaren till en sån Lenovo som jag har, en sån här 90 watt, det är ganska mycket ström. Den är ju fan nästan i viss mån lika stor som datorn. Den är nog fan bredare än vad själva datorn är liksom. Alltså tjockare.
Mm.
Nej, men just det med den här efterforskningen som jag började då med, så att jag började gå in i affärer. Jag överdriver nog inte ens om jag säger att jag gick in i 15 olika väskaffärer och liksom förhörde de som jobbade där liksom om att... vad ska man med det här facket till? Och det fanns ju någonting som hette så här density foam. Liksom.
Ja, olika typer av skum då, för att skydda.
Ja, exakt. Olika material, olika dragkedjekonstruktioner, olika kevlaraktiga membran som är skyddande och sådär. Liksom.
Kevlarväska?
Ja, men det är nästan på de här riktigt bra Samsonite. Det finns en som heter... Business Deluxe eller någonting sånt hette serien. Och då är själva liksom väskan är gjord av ett nylonmaterial som är i princip som kevlar liksom.
Okay.
Det står där på så här, används i skottsäkra västar och så här.
Men kan det vara ett försörjningsargument?
Ja, eller? Att den är stryktålig liksom. Ja, nej, inte om man är skjuten, men att det är slitstarkt liksom. Som om du slänger den in och ut i bilen och man släpar den på en jävla... Ja, men du vet. Men en väska blir ju ganska medfaren. Den får ju hänga med rätt så bra liksom. Och är det då slitstark så håller den och allting sånt.
Ja.
Men jag hittade aldrig väskan jag ville ha. Det, för att jag vill ju ha den perfekta väskan liksom.
Mm.
Och då var Sofie då på Ullared den här gången.
Ja, just det.
Och så ringde hon därifrån. One Piece-avsnittet. Ja. Då var hon ju Ullared. Så ringde hon när hon var på Ullared. Så här, du, jag vet ju att du letar efter en väska. Jag har hittat den här. Så här. Jag bara, men fan, kom igen, Ullared liksom. Ja. För det är ju pinsamt att du ens ringer liksom. För fan, skärp det liksom. jag lägger på nu typ så här. Men jag gjorde inte det, utan jag frågade så här, men vad då för en jävla väska? Står det Ullared på liksom typ. Nej, den är svart liksom och så här stilfull liksom. Jaha, vad kostar den då? 150 spänn sånt. Ja, det är ju för fan gratis. Vad finns den i olika storlekar? Ja, den fanns väl i 11 till 12, 12 till 13 och så här. Mm. Den storleken jag letar efter liksom. Mm. Så redan där blir det så här, jaha, vad fan är det här liksom? Mm. Lösningen kan ju inte komma på Ullared. Alltså jag har varit uppe och nosat på 3000 spänn på liksom så här, de här Victorinox.
Det är värt då, därför det är liksom.
Ja, alltså att hitta rätt, så tycker jag generellt sett med saker. Att hellre köpa någonting som är dyrt och som jag verkligen tycker fyller funktionen och har kvalitet och liksom det här, nu är det rätt liksom. Mm. Än att man går och köper någon skit och så är det dussin produkt liksom. Mm. Ja, men för 150 spänn var det ju värt att liksom, ja men vad fan, köp en sån då, så såg jag den när den kommer hem liksom. Jag slänger den förmodligen innan jag packar upp den liksom. Så kom hon hem och jag packade upp den så här, så bara liksom detalj från detalj blev så här, det fan, det här luktar succé alltså.
Stod och vred på en lite så här, kolla.
Ja, gjorde alla
dragkedja
liksom. Ja, allt sånt. Och det fanns ju då vissa saker som jag ville åt, och det är ju dels att det ska vara ett sådant band eller som en typ genomgående ficka på baksidan, så att man kan sätta den på sin resväska, så att den liksom är på det här handtaget man tar upp. Mm. Så sätter man på den, så att när man glider runt med sin vanliga väska som på jul, så hänger dataväskan på där. Okay. Den skulle ha ett skönt handtag när man bär den bara i handen. Och den ligger där, om du känner på handtaget, så om du bara tar tag i den.
Ja, det är vaddat.
Det är bra. Det är inte det där liksom att det är två straps som går ihop, utan det är ett handtag, en solid grej att hålla i. Men ganska skön bredd, storlek liksom. Ergonomiskt skulle jag fan kunna sträcka mig till att det är liksom. Det är ett bra handtag plus ett bra axelband såklart, som liksom går att vrida och hantera och göra stort och litet och liksom. Det har ju nästan alla väskor. Men just det här med handtaget och fickan på bak där, så att man glider på handtag och allting sånt. Och storleksmässigt perfekt för dator och iPad i, med alla mina tillbehör och allting sånt. Så att, och så stod det också så här, security friendly på flygplatsen, att man kan liksom bara dra båda dragkedjorna till fullt öppnat läge, så liksom fäller man ut den
och visar allt
liksom. Ja, då ligger datorn fritt på, som på en liten brits liksom, kan man säga, som är en del av väskan, och resten av alla tillbehör och iPad och den här skiten ligger uppfällt på andra sidan. Och det är en grej som finns då, som Samsonite använder och som alla väskor, det är liksom, ska man flyga med den så måste man alltid visa datorn i säkerhetskontrollen där. Och då är det käckt att bara kunna liksom flika upp den så här då. Och jag bara, ja men fan vad gött, börja packa om väskan, du vet, som ett litet barn. Jag blir så här när det är nya prylar liksom, att
om jag skulle säga det, fan, det fanns ju ingen skönare känsla än, du vet, om man gick på lågstadiet och man fick en ny väska över sommarlovet.
Ja,
om man packar in pennor och suddgum och liksom.
Man sätter sig, jag i alla fall då, sätter mig på golvet i vardagsrummet alltid av någon jävla anledning. Plockar ut alla grejer från den gamla väskan, lägger upp dem lite sådär snyggt på att okej, det här är allt innehåll ska in här nu. Och så börjar jag kolla då på vilka fickor passar den där och hitta liksom ett perfekt mönster för att den ska ligga där, den ska ligga där. Och fick då ihop skitsnyggt så här. Fan vad nöjd jag är liksom. Så att, glad som ett litet barn på julafton, skuttade jag då iväg liksom så här. Nu ska jag ut och resa med min nya väska. Som kostar då bara 150 spänn. Det var ju liksom en joker i det sammanhanget liksom. Kommer till säkerhetskontrollen då liksom.
På flygplats?
Ja, på flygplatsen.
Mm.
Och fläker upp den så där som den ligger så här. Skitnöjd är jag då när jag bara liksom nästan så att jag tittar med runt omkring och kollar så här. Se folk hur jävla bra det här går liksom.
Vilken jävla väska.
Ja, jag vill liksom att folk ska ta del av det här ögonblicket som nu sker. Jag är på väg att inviga väskan i säkerheten. Så kommer den sån här jävla tant som bara, du måste ta ut datorn. Och jag bara, men den är så här security friendly, den är ju anpassad för säkerheten. Ja, det skiter jag i, ta ut väskan. Det är ju jag som står för säkerheten här. Jag skiter väl i vad väskföretagen skriver. Jaha. Men jaha, ska jag ta ut den alltså? Jag kände mig ju
kränkt
alltså.
Men gäller inte den där?
Nej, funkar inte.
Aldrig. Eller var det
så? Nej, då, så här, då tänkte jag, jävla fittkärring som förstör hela mitt jävla momentum. Alltså, det skulle ju bli dagarnas dag. Det, som jag, allt var ju en solskenshistoria liksom. Jag bara,
en dans för rosor.
Jag dansar genom säkerheten liksom. Bara, här har ni, känna allt bra, hej. Så här, bara går igenom allting liksom.
Nej.
Exakt, liksom, här kommer jag. Men hon bara såg den, så tänkte jag så här, okej, hon ska inte förstöra den här skiten. Så att nästa gång jag då kommer och åker hem till säkerheten, så tänker jag att jag lämnar det där bakom mig. Det, hon var ju bara jävla sopa liksom. Fläcker upp den där.
Överförmyndare.
Ja, men du vet, som bara skulle auktoritärt visa att här bestämmer fan jag liksom. Ja, men då, nästa gång jag kommer till säkerheten då, så liksom fläcker jag upp den där som att liksom, tja, allt bra, juhu, nu kör vi igen liksom. Det här, nu måste du bli lyckas.
Ny luft
liksom.
Under vingarna.
Ny luft under vingarna, fan, nu prövar vi det här igen. Det, för en gång, ingen gång liksom, men nu kör vi igen. Så kommer hon så här, ja, du måste ta ut datorn.
Samma tante?
Nej, för fan, hon jobbar på Landvetter och det här var på
Arlanda. Ja,
hon
landade här, okej.
Ja, exakt. Nej, inte när jag landade, då behöver man inte.
Om du flög hem, ja.
Flög hem från samma rätt. Så är det genom säkerheten igen. Hon bara, ja, du måste ta ut datorn. Och då har de den där tonen, du vet, som att så här, shit, den här kinden har jag aldrig varit med förut. Alla vet att man måste ta ut datorn, för det måste man generellt sett. Mm. Man vet det. Men då tänkte jag att jag har ju en väska som fan är anpassad för det här. Låt det vara liksom. Ja. Det är ju perfekt gjort. Den ligger ju här som att den är utplockad.
Fast den är i.
Precis, så det enda jag behöver göra är liksom bara att stänga skiten sen och dra dragkedjorna. Jag behöver liksom inte packa ner, knappt få i den, stå där och strula liksom.
Tappa en vante.
Ja, exakt. Allt skiter sig. Tappa datorn liksom. Så här, oj, exakt. Nej, hon bara... Och, så då blir man ju istället för att den här dansen igenom, så står ju folk istället bakom och så här...
Och
han har inte tagit ut datorn liksom. Det blir kö liksom, och jag måste stå där och pilla liksom.
Och var någon som ropar så här, den är säkert från Ullared. När jag var liten så var jag en Bamse person
alltså, som läste Bamse eller?
Ja,
alltså, ja, det var definitivt jag med.
Alltså, vad var det?
Ja, jag läste dem. Jag och min bror faktiskt hade massor serietidningar och jävla fantomer och allt möjligt sånt. Men så när vi träffade andra vänner som också hade serietidningar, så bytte vi till oss Bamse hela tiden. Mm. Vi började nästan samla på Bamse. Läste
för,
Bamse.
För att jag tycker alla känns som att majoriteten av alla var Kalle personer.
Ja.
Min brorsa var Kalle person. Och då kände jag, fan, då ska inte jag vara någon Kalle person. Man var liksom alltid någon, jag var någon motsats. När han var cowboy så var jag indian såklart.
Ja.
Men hur som helst, jag vart alltid svinirriterad på Skalman.
Ja.
Jag tyckte han var en idiot alltså. Han i de mest prekära situationerna så var han tvungen att sova.
Det har jag också tänkt på. Vi läser ju Bamse och har Bamse tidningar så med Leia och så nu liksom. Och han har ju inte ändrats någonting.
Nej, han är fortfarande att han måste sova när liksom det kommer någon sen se någon spela fotboll eller någon sån Bamse mot
vad det var. Jag kan tänka mig att han står och mål eller någonting.
Ja, och så bara somnar han liksom.
Nej, det är inte det att han somnar. Klockjäveln ringer och han måste följa den. Det är som en jävla... Han är ju fascist med den där jävla och det är schemat alltså.
Fruktansvärt irriterande.
Mat och sovklockan.
Mat och sovklockan. Och det, alltså jag tycker att det är... Det måste vara en skitklocka att ha på ett sätt.
Alltså men, den är ju... Den försämrar ju hans karaktär något så till din milda grad. Alltså,
men vilken jävla risig vän att ha.
Fy fan, vilken skitvän, ja. Han är ju bäst på allt om man inte hade haft den här mat och sovklockan. Han räddar ju situationen många gånger som en uppfinning och sådär liksom. Tänk vilken jävla lirare han skulle vara om han inte hade mat och sovklockan.
Ja. Det är ju på ett sätt det som gör berättelsen också.
Ja,
att de säljs inför andra situationer. Men skitsamma. Det jag skulle kolla om till var att jag har insett att jag nog i mitt vuxna liv har börjat leva som en motreaktion efter hans jävla mat och sovklocka.
Hur då menar du?
För att jag till exempel är aldrig i tid.
Nej, okej.
Jag tycker att det...
Jag har aldrig riktigt blivit superdrabbad av det här, känner jag. Men...
Ja, men det är för att Erik, vår vän Erik, har varit ännu senare.
Ja,
det har varit han som har hållit smällen.
Ja.
Men...
Fan, är ännu sämre då.
Ja, jag har det i alla fall. Men jag tycker inte... Alltså jag vill inte att det ska vara viktigt att komma i tid.
Nej.
För att jag har blivit så på grund av Skalman. Men jag förstår ju att det ställer till det i situationer där folk faktiskt förväntar sig att jag ska vara på plats. Men för att jag irriterar mig så in i helvete på Skalmans nazistiska syn på att sova bara för att klockan ringde.
Ja.
Så har det blivit att jag ska minsann inte ha någon som bestämmer att jag ska äta då och jag ska gå till jobbet då.
Nej, just det.
Men det ställer ju till en hel del. För att jag kan inte fullfölja några tidsplaner.
Nej, det är lite jobbigt.
Ja, men som igår, vi hade middag hos oss. Du var ju där och åt också.
Ja.
Jag hade hela dagen på mig att disponera för att planera den här middagen. Att se till att handla i god tid, gå hem och förbereda där, skära upp. Lite grönsaker, banka köttet och allt vad jag gjorde.
Men, bankar du kött?
Nej, jag stod och knåda.
Köttfärsen?
Ja. Och jag hade tänkt ut då, i huvudet, på morgonen när jag vaknade tänkte jag alltid så här ska min dag vara. Jag ska göra det här, jag ska göra det här, jag ska göra det här. Men sen är det som att jag satt vid datorn och klippte vårt tredje avsnitt podcast. Tänkte jag, det här tar ungefär en timme. Nej, det tog det 2 timmar för att jag hittade på något annat emellan hela tiden. Stickspår liksom.
Ja.
Man går och äter lite pepparkakor emellan. Och man, ja. man kollar ut genom fönstret och sen kollar man Facebook lite och så här. Men ja. Extremt ineffektiv. Och sen har det plötsligt gått sagt 2 timmar. Och sen då jag skulle till gymmet egentligen var på gymmet klockan 12 så är jag helt plötsligt på gymmet vid klockan 2.
Ja.
Och så tränar jag. Jag vill inte träna lika länge. Och det är alltid på något sätt sista anhalten som blir ledande. För jag gör ju allting lika länge ändå. Jag vill inte stryka på någonting.
Nej.
Så att jag gör allting lika länge. Och ja, det är egentligen inte mer än så att allt ska man sig.
Just det, han har skapat en motreaktion i dig ja, som gör att du följer tider liksom.
Och jag skulle nog behöva ha hans jävla mat och sovklocka till viss tid.
Ja.
Jag tror det skulle struktureras upp bättre om jag så här, till exempel om jag sitter då vid datorn där och håller på och klipper en podcast och det ska få ta en timme. Att efter en timme då, jag har ställt in det, så låser sig hela...
Du får en timme på dig, punkt liksom. Ja. Och annars är det, har det skitit sig liksom.
Och då slutar allt att fungera på något
sätt. Ja, exakt.
Då måste jag... Hjärnan, jag inställde någon app i hjärnan som gör att jag inte kan klippa podcast längre. Ja. Utan då kan jag bara träna.
Just det.
Och när jag tränar till 2 timmar, då kan jag bara laga mat.
Ja, men det fan finns någonting riktigt, riktigt bra där i det där konceptet.
Vad då tänker du?
Ja, jag tänker att många hade nog varit lyckligare.
Mm.
Om det var så att, ja men du vet så här, jobb till exempel, säg att du jobbar och så måste du typ jobba över eller något så här. Mm. Fast det går inte. Alltså du ska åka hem.
Ja.
Nu ska du se på film.
Mm.
Nu ska jag kan tänka mig att den här friheten som man hela tiden strävar efter som är då anti-Skalman skapar ju också bara massor förvirring och
stress
ja. Att man liksom, jag måste hinna med det och det och det. Skulle man då, när man gör ett veckoschema liksom, inför en vecka. Liksom, ja, men jag jobbar där, sen ska jag hämta den och så ska jag med på ett möte där, jag ska på en konsert sen på torsdagen och allt sånt. Så faller det ut som på schemat.
Mm.
För det finns inget annat sätt det kan falla ut på.
Min förmåga att göra det är bara giltig i 2 timmar, eller den utsatta tiden liksom.
Ja, exakt. Att det... givetvis typ omöjligt att genomföra såklart. Ja. Men
det är en kittlande tanke.
Ja, men det kanske säger att man borde spalta upp det, även om det låter som att det borde bli tråkigare ens liv, så är det också förmodligen lättare att slappna av och vara mer närvarande i situationen när man väl gör den, för att man slipper tänka på så här, oh shit, jag måste hinna med det där med och det där med, för att man vet att, ja men det kommer på schemat där med liksom.
Tänker man på Skalman så är ju han en ganska chill person.
Ja, han är aldrig stressad.
Han stressar inte upp sig.
Det, ja, men det är som någon film vi hade på Bamse, så det blev vulkanutbrott, ja, liksom.
Kaos.
Så här. Ja, och alltså det, hela Bamses by håller på liksom att förstöras. Mm. Stora stenblock flyger runt och så här. Då springer de, Bamse och Lille Skuttröre, till Skalman. Skynda! Skynda, det är vulkanutbrott här. Skynda, det är det sämsta ordet jag vet. Så här. Ja, så här. Han tycker det skit liksom.
Ja.
Så de springer tillbaka till vulkanen liksom. Och han går.
Masar
liksom,
så här.
Ja, liksom släpar sig dit liksom.
Somnar på vägen.
Ja, då, den ringer säkert. Jag tror faktiskt inte den ringer då. Men den ringer nog senare när de är ute och flyger flygplan så här. Mm. Och så behöver han en burk dunderhonung. Han står, den jävla trollkarl eller någonting, som ska fånga Bamse eller någonting. Mm. Så kommer Skalman i ett flygplan och ska slänga dunderhonung till Bamse.
Mm.
Och då ringer klockan.
Somnar i kastet.
I planet liksom. Mm. Som, han hinner inte kasta.
Mm.
Så han får ingen dunderhonung.
Det är då han är en fitta
skapare. Det är
en
riktig skitkompis då. Han sitter i planet, han är där laddat upp i stort sett. Han har kastarmen framme så här. Tar du emot den här då, Bamse? Hej, den kommer nu!
Oh.
Och så sover han istället liksom.
Men det är något dubbelt det. Vi kan ju inte riktigt bestämma oss själva här.
Nej. Men han är ju skön på det sättet att han...
Om du fick välja då? Om du fick välja att ha Skalmans princip, leva efter Skalman-principen. Inte att du somnar kanske på stört nu, liksom.
Men om jag hade samma lycka som Skalman har, alltså om jag kan vila i tryggheten och vissheten, för Skalman vet ju på något sätt att det blir bra hela tiden, så han har ju en lösning innanför skalet hela tiden så här. Då skulle jag nog välja det.
Även om du kan uppfattas som en riktig skitvän liksom.
Ja.
Fint, då tycker jag att vi drar igen bommen för den här gången. Den ner bommen kanske. Och tackar för att ni har lyssnat på den här podcasten.
Utan tvekan en av de tyngsta hittills.
Ja.
Rent liksom mentalt. Men du fick öppna upp dig lite.
Det är skönt.
Skärskåda själen.
Ja.
Det behövs det med.
Absolut. Men gå in och... för helvete på Facebook och kommentera. Vi tycker att det är superkul. Vi har fått en hel del kommentarer både privat och på våra länkar som har lagt ut. Det är svinkul att läsa. Så gå in på facebook.com/Emil och Henriks
Jag tror du skulle tipsa om Facebook.
Adressen till Facebook. Har du hört talas nu?
Det finns ett forum. Nej men exakt, det är verkligen skitkul att se när folk skriver och sådär. Och även om ni inte har någon tanke och ni tycker såhär, vad fan, jag har väl ingenting att skriva där. Skriv bara då såhär att det där var kul. Jag tyckte att när ni sa det där, fan vad dum i huvudet, det där är ju helt fel och det här...
Vi vill integrera med er, höra vad ni tycker är...
Ja, lite feedback liksom. Och det blir också en chans för oss att göra det kanske lite bättre till nästa gång. Att vi vet vad som funkar och som inte funkar. Vi svamlar ju bara på egentligen liksom, om vad vi tycker verkar vettigt liksom.
Och, ja, precis. Men vi finns även på iTunes också. Sök på Emil Henriks podcast så dyker du upp. Prenumerera på oss. Om ni som inte har en iPhone eller en iPhone helt enkelt. Gå in på emilhenrikspodcast.podomatic.com.
Ja, men är inte det här jag tror att andra podcasters typ Filip och Fredrik och Alex och Sigge och de här har diskuterat det här tidigare.
Men jag säger det.
Precis, för att om man har lyssnat på det här avsnittet
så har man hittat det.
Så har man ju redan bevisligen på något sätt nått det.
Vi stryker det, gå inte in på
något av de här formerna. Men det är på något sätt paradoxalt att man i podcasten förklarar hur man når den.
Uppmaningen är väl snarare att prenumerera på den.
Ja, det vill vi att du ska göra. Vi vet ju nu att du har hittat hit och att du förmodligen kanske har följt någon länk någonstans på Facebook. Och nu gör vi det ännu lättare för dig att lyssna genom att gå in och prenumerera, så får du den automatiskt i din podcast-app eller bara som ett RSS-flöde eller liknande i din webbläsare i Podomatic och allt så man kan göra. Och nu känner jag att luften börjar ta slut i prata jättelänge. Ja, ja, men bra, kul för den här gången. Vi,
Får vi lämna den här bastun till
hotellet? Nej, det är hotellet. Inte ens så varmt.
Det är svinvarmt
här. Du är mössa på dig. Ja, men, du får fan skylla dig själv i så fall.
Jag är hipster.
Jag har vägrat av den. Ja, nästa blir nog inte IRL, utan nej, då blir det tillbaka till Skype eller någonting sånt. Får vi försöka hitta ljudkvalitetsnormer som ska härliga till i... Vi... Får googla lite på hur det blir bra där.
Om det är någon som har ett tips på hur i helvete vi ska lösa det bubblande ljudet som kommer.
Ja, för Skype har ju en sån här en att det liksom, det, man hör att det är online interference.
Hör av er till oss då och säg vad vi ska göra, för vi fumlar lite här. Vi vill ju att det ska vara så bra kvalitet som möjligt.
Mm.
För dina öron.
För dina öron. Mm. Tack, bra. Vi... syns hörs om en vecka eller något sånt.
Men ja, det är vi. Ha det bra.
Hej.
Hej, hej, hej.